En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Välkomna till Åsiktskorridoren. Det är så roligt att vi, eller att ni är tillbaka.
Särskilt. Äntligen.
Så skulle det låta. Och det här var Ulrika Schenström som talade.
Yes.
The token moderat i gänget.
Jajamän, äntligen någon sån också. En riktig sådan.
Äntligen. Du har varit här i 2 år nu.
gammel moderat.
Jag känner mig mer och mer.
Ja, du är ju då nya moderaterna.
Inte ja, nu de längre. Riktigt nya moderaterna.
Ja, de nya, men nu finns
det ännu nyare moderater.
Jag vill bara säga,
ja,
men de måste de ändå som blev nya moderater 02-06. Och som vet vad det är.
Vi kan ha en hel nya
moderater. Vi ska snart återkomma till moderaterna. GS, moderaterna har gjort ett stort utspel här bara för en timme sen. Så Mara Najer här också.
Den nya ledarskribenten. Den gamla nya.
Ni får dela en mick, eller du, ni, nu säger jag ni till dig som har, men jag menar ni,
det är en tuff övning för Anders.
Dig och Anders Lindberg, vår tillförordnade politiska chefredaktör på Aftonbladet. Har du varit nu i nästan ett halvår, över ett halvår?
Så är det.
Går det bra tycker du?
Det går mycket, mycket bra. Solen lyser varje dag.
Och går upp menar du? Det är det vi brukar säga här.
För min, jag heter Fredrik Virtanen och är neutral med dragning åt Schenström i de här sammanhangen.
Ja, du är ju centerpartist.
Det är
du ju.
Ja. Här i programmet är jag centerpartist. I övrigt känner alla mig som en vänsterextremist.
Du har helt enkelt försagt det några gånger, Fredrik. Det är det som är grejen.
Så är det. Och nu har vi ju sett just i morse, var det inte ännu en sån här rapport om att Centern äter fler och fler moderatväljare. Och de andra går till SD. Det var ju nyhet i morse, men nu har det hänt ännu större nyheter. Ska vi börja? Nej, vi börjar inte med den. Vi börjar tycker jag med att Obama, här alltså ska jag säga som vanligt att det här är torsdag kring lunchtid. Och då sitter, imorgon är det Obama, igår gjorde han sin sista presskonferens. Imorgon är det sista dagen på jobbet, eller hur? Han, sista chansen att benåda någon imorgon, alltså idag när vi lyssnar. Och Chelsea Manning benådades ju i förrgår. Vilket, som Mara skrev idag, det var korrekt tyckte du?
Nej, men också, jag skrev egentligen mer i sammanhanget då.
Och Chelsea Manning är alltså visselblåsaren som avslöjade förfärliga saker om USA:s armé. De pricksköt på civilbefolkning. Ungefär så va?
Men det var intressant för det var liksom just tidsandan då med Irakkriget. Bush-administrationen ville ju så gärna framställa det här som ett kliniskt krig och man ville ha total kontroll av bilden. Så det var väldigt svårt att veta vad som egentligen skedde på marken i Irak. Så att när de här avslöjanden kom så tror jag att det var många som kände en upprättelse. Alltså många vars anhöriga hade liksom blivit utsatta av den amerikanska militären och att inte allting gick rätt till och så. Så det var ju väldigt viktiga liksom avslöjanden. Så Anders, man får inte glömma det.
Du som är krigshök, Anders, tycker du att trots allt, det var ju ett landsförräderi att avslöja de här sakerna. Det måste väl du tycka är förfärligt?
Nej, det tycker jag inte. Jag tror att det är väldigt viktigt att det finns den här typen av människor i också militära organisationer eller underrättelsetjänst som går ut med information när de gör fel. Och tittar man liksom historiskt så det är väldigt ofta så att det är journalister som avslöjar när militären gör övergrepp. Eller det är personer som själva har en bakgrund i militären eller jobbar i militären som går ut och gör det. Eller som i det här fallet en visselblåsare som ger information till någon annan om det. Så att, och jag tror att det där är också en viktig kontrollfunktion i demokratier att övergrepp inte får fortsätta. Och i det här fallet så satt de ju alltså då i en helikopter och sköt ihjäl, jag tror det var 12 människor de dödade, medan de skrattade och roade sig i den här helikoptern. Och den här filmen när den kom ut, den visar ju, den blir ju på något sätt blixtbelysningen av både Guantanamo, Abu Ghraib, hela Irakkriget, liksom hur det har förts. Så att jag tycker det var bra att Obama benådade honom.
Det är ju sant, men eller hur Ulrika, det är ändå trots allt förräderiet avslöjar de här hemligheterna.
Men alltså, man måste se det här i ett bredare perspektiv som kanske handlar om integritet och hur mycket man bevakas och så vidare. Och jag, Jag tycker personligen att det är otroligt obehagligt. Samtidigt har vi ju antagligen fått den här typen av bevakning på grund av att det finns mycket terrorister och det sker väldigt mycket liksom dåligt i världen. Samtidigt så måste ju också människor inse och man måste ju få ha sin privata sfär, även om vi antagligen bevakas här inne kanske också i direkt sändning. Jag ser att den där skärmen står uppe där, det kan ju vara en kamera där i, ja. Och vi kan ju liksom ses, och kanske inte alls bara i en podd, utan vi kanske helt enkelt spelas in någonstans. Who knows? Och om det bara används i att leta efter terrorister så är ju det fine, men om det används fel och av fel personer så kan det ju förstöra väldigt många personers liv.
Och då är vi inne på Edward Snowden faktiskt. Ja, borde inte han benådas? Han borde benådas på Amas sista dag.
Alltså, i det
har ni sett, filmen förresten?
Jag har sett halva.
Av Oliver Stone. Den är kul.
Det var inte så att jag stannade halva för att den var dålig, utan för att jag hann
däckade.
Inte. Ja, faktiskt.
Ja,
men nej,
och
inte
choklad
så.
I den andra.
Och choklad i den andra. Nej, men jag kände att jag kanske skulle se resten idag.
Trevligt för dig. Ja, men kommer han göra det, tror jag? Tror ni? Han har ju ändå tid på sig i alla fall när vi spelar in det här.
Nej, det tror jag inte. Men man vet ju ens aldrig. Men jag tror både Assange och Snowden, mycket på grund av kopplingarna till Ryssland, och Snowden befinner sig också i Ryssland.
Ja, men det är väl hans enda koppling till Ryssland, att han befinner sig där. För ingen annan ville våga ta emot honom.
Alltså, den där historien verkar ju inte stämma. Och det där när folk har grävt den där historien, så blir de ju alltid väldigt bryskt behandlade av de här människorna kring Snowden, och som så att säga, har byggt sin karriär på att rapportera vad Snowden säger. Men samtidigt så verkar det ändå vara, det finns ändå ett ganska stort antal frågetecken, och det stora frågetecknet är ju varför är han i Ryssland under så lång tid, och vad är det som gör att den här situationen har uppstått när både Assange, WikiLeaks som ju är mycket centrum i detta, och Snowden hela tiden verkar ha en koppling till den ryska säkerhetsmaskinen.
Varför kladdar du ihop Snowden med Assange? Det är ju inte riktigt hederligt.
Jo, det är högst rätt hederligt. Det var WikiLeaks som hjälpte Snowden. Ja. Ja, men det var WikiLeaks som hjälpte Snowden. Och det är också WikiLeaks som har stått mycket i centrum för hur man har spridit ut den här typen av information. Att det är både WikiLeaks, men det är också ett antal redaktioner. Och jag tänkte väl när den här informationen om Snowden kom ut, jag tyckte det var ganska kul, måste jag känna. Kul att få en inblick i liksom den amerikanska säkerhetsapparaten. Samtidigt så blir man ju lite misstänksam efter det amerikanska presidentvalet, när så uppenbart WikiLeaks har använts i liksom valkampanjen för Donald Trump och så. Mm. Och jag väntar ju bara på att samma typ av grupper nu kommer att användas i det tyska valet och franska valet för de högerextrema partierna som är där. Så
och det
tycker jag lämnar
då
en ganska taskig eftersmak,
och det som
för hela historien.
Anders, kan vara bra att det har hänt, det är ju att man kan ju hoppas att människor då har sett det här och att man inte tar varje nyhet på blodigaste allvar. Jag tror att det här är väldigt allvarligt när det gäller den integritet som vi alla skulle vilja ha i vår sfär, oavsett vem vi är. Men jag kan säga så här, att jag tror ju att alltså, om man har den bakgrunden till varför man gör vissa saker, så finns det hedersvärda orsaker, finns det faktiskt hedersvärda saker som kommer ut utav detta, att man ser att det är så här stater begrepp. För jag tror inte att det bara är amerikanska USA som gör det här, utan jag tror att alla bevakar på det här sättet. Man liksom tar i klump på något sätt och inte bara väljer ut eller så, tror jag. Vad vet jag, å andra sidan. Men det som jag tror kan vara dåligt med det som har hänt, det är ju att folk blir nervösa över nätet. Man blir stressad över vad man har skrivit hit eller dit. Kommer ju sluta med att vi får helt enkelt ses i en park och ha och lämna alla våra mobiler och såna här grejer. Jag såg i Snowden-filmen, lämnade han ju in telefonen i en mikrovågsugn för att det inte skulle kunna... Vi sitter här med dem här. Jag vet att på 10 Downing Street i London så måste statsråden och ministrarna lämnar in telefonerna i ett speciellt rum innan de går in på mötet och sådär. Till slut så kommer vi ju kanske att ses i parker och lämna lappar till varandra som vi kan bränna upp, som i de här Tom Cruise-filmerna.
Ja.
Och vi skrattar åt det, men det är ju nästan häst och vagn man kan göra, för du kan ju inte åka taxi, va? För betalar du med kort då kommer ju taxin.
Ja, och det finns en kamera i taxi.
Så att jag menar,
men allt det här avslöjar ju Snowden, och det här måste väl han anses vara en hjälte för?
Alltså, jag,
eller i alla fall inte vara en stor skuldtidsspion.
Nej, men jag tyckte det, men samtidigt så tror jag att det finns en poäng i efter det amerikanska valet att man också funderar igenom hur mycket av de här historierna som vi har blivit serverade som faktiskt är sanna.
Och jag, det finns ju två aspekter i detta.
Jag sätter numera ett ganska stort frågetecken både kring Assange och kring Snowden.
Men, att hota, att,
men nu finns det ju å andra sidan två aspekter i detta, och det är att nu vet vi att det amerikanska presidentvalet kan ha liksom handlat väldigt mycket om information som har kommit från ett visst håll. Men å andra sidan så vet vi då det, vilket gör att inför andra val så måste det ju kunna finnas någon slags kanske mer förberedelse för att det kan komma såna här saker. Och vi kanske bara måste inse att vi lever i ett informationskrig och att det är lika bra att vi stänger ner alla våra mejlkorgar och skaffar oss någonting annat här i livet. En häst och en vagn och får väl hålla på med röksignaler till varandra.
Det är en drönare som kan filma
dig
då.
Jag är gammal scout, så jag kan det här.
Jag satt på kontoret häromdagen. Förr kom det ju en sån här drönare och åkte förbi.
Ja, de är tillåtna nu igen, ja.
Nej då.
Ja, jag tror det. Jag tror just vi murvlar klagade på att vi inte kunde filma små trevliga mysiga flygbilder och sånt.
Men det finns ju för sig en logik i det att tidningar ska kunna filma. Däremot så är jag lite tveksam till det här med att privatpersoner kan gå och filma in i varandras badrum. Ja. Att det var liksom syftet med det här. Det kan jag säga att,
nej, men grejen att förr fanns ju det här informationskriget också. Det är bara att det gick ju inte riktigt lika snabbt och det går inte riktigt att göra exakt samma typer av bevakning med en vanlig kamera.
Ja, vi måste gå vidare.
Jag tror ju att, det svenska valet, jag tror vi kommer att se tyska valet nu, eller vi ser redan det tyska valet hur den här typen av saker som hände i USA, alltså att man går in, stjäl information och så placerar man ut dem lagom strategiskt för att sabba för folk. Det tror jag kommer att ske,
Anders,
även i det svenska valet.
Men man kan inte klitta ihop alla som är samhällsfiende med Ryssland. Och Snowden är här, jag vet, du syftar på någon rapport som kom före jul, eller hur, va? Det är bilden.
Nej, jag syftar bara på att han bor i Moskva och att han har gjort det under ganska lång tid.
Vad ska han ta vägen då?
Alltså jag är ju en ganska varm anhängare av det här med att man lite berättar hela historien från början. Och jag tycker ju att den historien som han berättade från början, den historia som Assange berättar, de här hjältehistorierna, jag tycker inte de över tid verkar hålla. Och tittar man på just valet i USA, det som hände där, det är ju så att säga en återupprepning av precis samma historia. Någon går in i nätverk, någon stjäl information, någon släpper ut den. Och det verkar ju hela tiden vara så att det är ryska intressen som driver det här, om man tittar på WikiLeaks nu på senare tid. Och jag tycker att det gör att man också måste ifrågasätta liksom hela historien. Man måste fundera på om den verkligen stämmer.
Mm. Okej. Okay.
Men det är en otroligt spännande fråga. Mm. Nästan vi borde ha en specialpodd bara om detta.
Om övervakningssamhället.
Kanske säga sånt här innan.
Men till början med, vi kan ta det ganska saker. Titta på filmen, det är ju en underhållningsfilm. Men jag ger den starka 3+ ändå. Mm, så det kan ju roa er med under helgen. Snowden heter den alltså.
Ja, men den kanske skulle vara lite mer, jag vet inte, den är lite långsam.
Ja, alltså, för Oliver Stone är den ju väldigt mild. Han brukar vara raving konspirationsteoretisk.
Ja, ja. Väldigt lugn och liksom sansad.
För det var han.
Ja. Vänta tills Michael Moore gör en uppföljare, då jävlar.
Ja, då.
Ja, då blir det grejer. Ska vi snacka om no-go-zone eller skulle vi gå till... Nej, vi måste ta alliansen nu. Vi tänkte ju prata om att frågan helt enkelt, finns alliansen? För det var ju en trevlig gruppresa till Uppsala häromdagen, va? Engelska skolan. Men idag så har Kinberg Batra sagt, vilket är känt för det här laget när ni lyssnar, att hon tänker lägga en egen budget och räkna med att den går igenom och sen ska regeringen fällas. En bra sammanfattning.
Ja, alltså hon vill väl ha en gemensam alliansbudget. Nu har jag inte så här, den här presskonferensen var klockan 10 och nu är klockan 10:30. Så att jag har inte satt mig in i allting hon har sagt. Jag har inte sett några kommentarer. Jag har inte lyssnat på hela presskonferensen. Så att när ni som lyssnar på det här...
Ja, nu har du disclaimat så det räcker.
Ja. Men det verkar som hon vill ha en gemensam alliansbudget typ nu. Mm. Vilket ju är en helvändning från vad Anna Kinberg Batra sa förra veckan. Mm. Fint så.
Varför kommer den just nu?
Men jag... Mycket bra fråga. Min oro så där efter att ha varit med alliansbygget och så vidare, så får man ju ändå inse att allting kan inte vara som det alltid varit förut. Och på frågan, finns det en allians? Absolut, men kanske helt andra former. Sen ska vi ju komma ihåg att alliansen inför valet 2006, när man senast satt i opposition tillsammans, så gjorde ju alliansen inte gemensamma budgetar, utan man hade sina egna budgetförslag och sen komma med en gemensam inför valet.
Ja, just det.
Just därför att det är så komplicerat att verkligen få samman de gemensamma förslagen. Det tar väldigt lång tid att förhandla sådana saker. Så att det jag är rädd för som kan inträffa i det här läget är ju hur ska alliansen kunna göra en gemensam budget här och nu snabbt? Med tanke på att man har ganska olika politik på vissa områden, till exempel migrationspolitiken. Det är väl den oron.
Och innan vi går vidare till Samara och Anders, vad tror du, alltså för problemet här är ändå, vad ska Jan och Annie säga? Kan de tänka sig att regera med det tysta stödet av SD?
Och det är väl det vi får se här i eftermiddag. Och jag har ju svårt att tänka mig att Centern och Liberalerna kommer att tycka att det här är en jättestrålande idé. Men vi får väl se. Det kan ju finnas någon annan anledning till att Anna Kinberg Batra gör det här. Hon kanske gör det för att syna Centerpartiet och Liberalernas politik och vad de egentligen vill och så vidare. Det vet man inte. Vi får ju se här under eftermiddagen.
Men du som kan, alltså, har hon ens berättat det här för dem innan? Eller får de berätta det här som en nyhet nu? Vad tror du?
Det vet jag faktiskt inte. På min tid så gjorde vi ju så att vi aldrig gjorde någonting utan att man var överens om att det var en bra idé. Sen kunde man tycka helt olika saker i sak. Mm. Men att man åtminstone visste att det skulle ske. Jag har ingen aning.
Jag tycker det här verkar vara, eftersom det går så dåligt för Moderaterna. Så är väl det här strategiskt klokt, Anders? Vad ska man annars göra?
Jag skulle säga att det här är strategiskt vansinne. 11 januari så var Anna Kinberg Batra ut och sa mycket bestämt att det inte blir någon alliansbudget innan valet. Idag är det 19 januari, det alltså tog en vecka, så är beskedet att det är en alliansbudget nu, så snart som möjligt. Jag vet inte om man ska tolka så snart som möjligt som om vårbudgeten. Jag tror inte det går att få ihop en budget innan vårbudgeten, så jag tror det är omöjligt. Så jag tror att den riktiga tolkningen är i höst. Stefan Löfven har ju då tre alternativ kan man säga som han sitter på i det här läget. Det första alternativet, det är ju naturligtvis att utlysa nyval.
Som han gjorde senaste
gången. Som han gjorde förra gången. I sådana fall så skulle vi få ett nyval i mars 2018. Och enligt regeringsformen så kan man utlysa nyval om det inte är mindre än 3 månader kvar till valet. Så han har den möjligheten så att säga. Det andra alternativet är att sitta kvar som han gjorde och kanske då vänta på ett misstroendevotum till exempel från alliansen. Då drar det ut tiden ytterligare. Och det tredje han kan göra, det är väl att han helt enkelt då avgår och lämnar över makten. Om jag var Stefan Löfven så skulle jag ju kraftigt överväga möjligheten till nyval. Därför att skulle man pröva nyvals eller extraval då som det är formellt, då testas ju dels Anna Kinberg Batras roll som största oppositionsparti, största borgerliga parti, och dels testar man ju KDs plats i riksdagen. Så jag skulle säga att i det läget gå till val som Anna Kinberg Batra då uppenbarligen måste vara beredd att göra. För det är lite så här, kan man släppt ut tandkrämmen ur tuben så måste man få in den igen. Det är väldigt konstigt. Därför att hon sätter ju också sin egen position på spel. Nu precis så är det, annars så är det ju presskonferens med Annie Lööf. Så då får vi se om det.
Ja, hon det var det jag vinkade lite
överlever
om
så att säga.
11:30 har de presskonferens.
Nej, men det är presskonferens.
Det är exakt just nu.
Och Liberalerna har ju då sagt att de hänvisar till sin gruppledare i eftermiddag. Så båda de beskeden kom innan dess. Mm. Men jag antar att Anna Kinberg Batras besked handlar ju om att hon ska försöka få ihop en budget. Och det krävs ju rätt många för att dansa den dansen. Det är ju precis som Ulrika säger också, att du måste ju faktiskt ha substans i budgeten. Till exempel om det nu är höstbudgeten, då kommer ju pengarna till migrationspolitiken till exempel att ligga i den. Så att, alltså, jag skulle säga att det är strategiskt vansinne att göra så här, att vända på så kort tid. Samtidigt, hon kanske är utmanad internt och att hon inte klarar det längre, är väl gissningen.
Ja, alltså ja.
Ja, alltså, nej, men jag bara tänker på vad Anders säger, för att det Anders säger inte oavsett om vi har det här handlar ju liksom om partistrategi, och det har ju inte egentligen någonting med sakinnehållet att göra. Det är inte helt fel den analysen som man skulle kunna göra nu.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och även jag skulle kunna göra. Men det Jag tror att det är jättesvårt att göra en analys av det här. Vad jag som moderat kan bli orolig över, så får vi hoppas att när ni som lyssnar på det här har sett någonting annat, som är moderater. Och det är ju det, att medialogiken ofta gör det till splittring eller inte splittring och så vidare. Och det är ju tyvärr något som i så fall Socialdemokraterna kommer vinna på, och Sverigedemokraterna, om jag ska vara ärlig.
Men man måste väl säga att det här är ju ett paradigmskifte. Hon säger ju nu att nu är vi beredda att regera med SD-stöd. Något annat sätt går inte att tolka det på.
Jag tror hon fick den frågan, och jag vet inte hur hon svarade på den.
Men hon räknar, måste ju räkna med att de ska stötta deras budget. Och det kommer, det har de
jag tror hon
att
sa
göra.
Någonting på temat att jag behöver inte tycka om alla partier.
Alltså i hennes artikel, som ju är den debattartikel i Aftonbladet som grundlägger detta, så säger hon ju att hon kan liksom inte, eller det hon gör egentligen att hon tvår sina händer. Hon kan inte hjälpa liksom vilka andra partier som röstar på hennes budget. Det tycker jag i grunden är ett hederligt resonemang, därför att det är någonting som har funnits ända sedan Reinfeldts andra regering, att man kan faktiskt inte hjälpa hur Sverigedemokraterna röstar. Man måste ändå kunna driva sin politik. Det unika här, det är ju att genom att ta fram en gemensam alliansbudget, då är syftet att med SDs röster fälla regeringen. Och eftersom man också ska göra det under en period, nuvarande perioden, där faktiskt alliansen är mindre än de rödgröna, så ska man alltså ha ett aktivt stöd av SD i alla blockskiljande voteringar. Och det innebär att man gör precis det som Jan Björklund lovade att man inte skulle göra, nämligen ta aktivt stöd av SD. Så att det är ett paradigmskifte. Om de andra idag ger besked om att det är okej, om det här går vidare, då är idag ett paradigmskifte i svensk politik. Det kommer man inte ifrån. Därför då har vi så att säga en rödgrönt block, och vi har ett blåbrunt, jag vill inte säga ett block, någon slags konstigt regeringsunderlag som jag inte riktigt vet vad det är.
Ja, vi får se hur det här utkristalliseras. Vi lär väl få någon slags, borde vi inte få någon slags
det kommer någon flash
alert
om Annie
flash här
snart,
vi får tala om Annie. Vidare.
Men Somar, vad tycker du?
Men det här är ju tecken på att Moderaterna inte har kunnat få konflikten att handla om höger, vänster, och de har inte lyckats få politiken att vara liksom på deras planhalva. Mm. Så det som händer nu är ju också att man bekräftar SDs liksom världsbild, SDs val av politiska frågor, och man gör dem ännu viktigare än vad de är. Och det tycker jag är den stora faran, och oron för vad ska SD ställa för krav på den här samarbetet. Alltså vad kommer de att få in och för politiska förslag. Så att det, på det sättet är det ju en paradigmskifte.
Fast det har det varit länge, men jag håller med dig. Men det har ju varit det länge.
Nu säger Centerpartiet vill inte fälla regeringen. Säger Ekot. Så det här är en storm.
Nu hör ni hur vi resonerar här i direktsändning. Och i sådana fall kan man ju säga...
Och jag hade rätt. Och då, som vanligt.
Och då vänder ju nu...
Du säger att du hade rätt, men vad syftar du
på? Fast Ulrika brukar alltid
jag
ha
rätt. Jag sa lite grann det här med splittring.
Ja.
Fast det intressanta det kan, med det här det, beskedet nu.
Ja,
vad
det
händer med vem som styr alliansen?
Och
för nu tar ju Annie Lööf ledningen i alliansen.
Det som är så irriterande för mig, vet ni vad det är?
Nej.
Det är att den enda... Det finns två som vinner på det. Den ena heter Anders Lindbergs parti, Socialdemokraterna, som äntligen kan sitta och bara såhär allting är som före 2002, borgerligheten, de kan aldrig göra upp, så är det.
Och kanske borde kollat med han innan de gick ut med det här, tycker man.
Jag måste bara säga att det här har ju en negativ effekt för S också, därför att om Sverigedemokraterna framstår som det parti som alla vill, eller ja, som högern vill regera med, och de kan bli största parti eventuellt i nästa val, eller hur när du blir, då är det ett stort problem. Då blir ju även S förlorarna. Alltså det finns ju en risk för det, att S också krymper av det här.
Vi pausar den här frågan, för det kommer hända mer.
Får jag bara vända till din ursprungliga fråga? Du sa, ställ frågan, finns alliansen?
Ja.
Det kan vara så att idag 11.30 dog alliansen. Ja. För när Annie Lööf så här tydligt sågar det som skulle föreställa en regeringsbildare i liksom realtid här.
Men
det är inte bara vi som sitter här och är helt förvirrade liksom. Alltså,
det finns en risk, Anders, men vet du vad det också finns om
chans,
man nu ska vara? Det
chans,
finns också.
Jag
förstår det, men jag sitter på andra sidan bordet här med Centerpartisten Virtanen. Jag finns ju också en chans för alliansen, och det är att det äntligen blir fokus på alliansen. Ja. Om man nu spelar sina kort väl.
Det var den mest fromma förhoppning jag har hört, tror jag, på den här sidan.
Jag måste ha något att hålla mig i.
På den här sidan jag trodde att Trump skulle förlora valet.
Vi återkommer till den här frågan om 3-4 minuter.
Jag trodde han skulle vinna hela
tiden. Jag vill prata om, det har varit mycket snack om no-go-zoner igen. Och det har att göra med Katarina Janouch, hennes intervju i tjeckisk tv. De sa att det finns 55 no-go-zoner i Sverige. Det var ju mycket när den intervjun var. Men nu har Oisin skrivit en text om... Alltså, jag vill
jag
bara
har
veta,
inte läst Oisins
nej, nej,
text.
Men han säger ju att det inte finns några no-go. Finns det några no-go-zoner i Sverige? Jag menar, förr var ju det... No-go-zoner var ju liksom var ett militariserat område. Alltså riktigt, riktigt problematiskt. Där man inte kunde gå utan riskera liv och läm. Och i Sverige ska det då finnas 55
stycken. Alltså, jag är ju verkligen inte expert på det här. Jag har försökt googla det här för att sätta mig in i det här. Ja. Och tydligen så skrevs det mycket inför valet 2014 om detta. Men ni får gärna upplysa mig lite mer. Det som ni vet att jag kommer att svara till slut på detta, vad är det?
Att det behövs reformer, tror jag.
Ja, ja, Anders.
Jo, men ja. Ord betyder någonting då.
Och det är liksom... då även på trygghetsfrågorna såsom rättsväsendet, polisen, integrationen och så vidare.
Nej, men polisen har... Jag har i en rapport kallat de här, eller man har utsett liksom ungefär, vad är det, 55 områden som är utsatta och några är särskilt utsatta. Och det här har provocerat några personer, bland annat Paulina Neuding som tycker att man ska använda no-go-zoner. Hon har skrivit en text om det här i Dagens Samhälle bland annat. Och för att man inte ska hålla på och hitta på nya ord hela tiden, utan att det är bra att ha ett ord som beskriver vad det handlar om. Men skillnaden här, problemet med den no-go-zoner, det säger någonting om övriga samhället, att det är platser man inte kan åka till. Vi kan inte besöka dem. Men när man säger utsatta, då vänder man ju på maktperspektivet. Då är det samhället som har svikit de här områdena. Det är samhället som inte har satsat resurser eller reformer. Så att när man ord avslöjar också vilken ideologi man har och därmed också vilka lösningar. Ja, så det är därför jag tycker det är intressant med den här folk som försöker liksom vända på det här. Istället för att säga utsatta så ska man säga no-go-zoner. Därför är det en viktig diskussion egentligen.
Ja, men exakt. Jag egentligen att vi har en anledning. Jag tycker också att det, alltså en no-go-zone signalerar för mig att oj, jag kan inte åka till Rinkeby för då kan jag bli ihjälslagen. Och jag minns ju när jag bodde i New York. Delar av Brooklyn tyckte jag var läskig att åka till, alltså yttre Park Slope-trakt och sånt. Och där var det rätt farligt liksom. Och när jag är i Stockholmsförort upplever inte, det finns inte i närheten, eller en fransk förort eller vad som helst. Så uttrycket är ju faktiskt tydligt, man kan det tyda på att vi har en enorm liksom trygghet och välfärd trots allt i det här landet liksom.
Jag tror att svenskar är väldigt trygga. Vi, alltså, du vet. Fast
debatten låter ju som att vi...
Jo, men jag tror att alltså, rent, nästan ligger i vårt DNA att vara trygga. Bara du kommer utanför... Ja, jag kommer ju från Stockholms innerstad då. Men bara kommer hem till mina svärföräldrar i Årgäng och sådär. Det är ju ingen som låser dörren. Alltså, överhuvudtaget. Det där sitter nog i min mans DNA när han kommer hem. Då låser inte han heller då. Jag springer iväg och bara...
Det är sånt man inte säger i en podd bara.
Men det är du trygg
för att låsa den.
Ja, men de är ju hemma, hallå, kom ihåg. Det är inte så att de är borta på semester.
Men, alltså, jag
men det här bara... gäller ju landet. Alltså, exemplet tas ju alltid i de otäcka förorterna. De här som nästan ingen... Ej, de bara sitter i Bromma i någon fin villa och
då inte det är... Ej, det bor massa människor där. Alltså, det är ju det här som är som paradoxen. Tycker jag. Alltså, jag har varit i tre riktiga... no-go-zoner i mitt liv. Jag har funderat lite på dem, så att säga. En var i Zimbabwe. Det fanns inga vägar, utan det var lera. Och den som var vår guide där fick prata med The Big Men, hette de. Det var de som liksom styrde det där stället. För att vi skulle kunna vara där trygga då och gå runt. Och där hade staten bokstavligen dragit sig tillbaka. Det var det andra krafter som fanns. Det fanns inga hus, utan det var skjul, men det bodde ju tusentals människor i de här områdena. Där kunde polisen inte ta sig, och det var ändå Zimbabwes polis som var en ganska tuff polis, så att säga då. Jag har varit i Burma i en sån här industrial zone som då utanför sig upprättade såna no-go-zoner, och det var samma sak där, att liksom det var kriminella nätverk som hade tagit över, det var anarki. Jag har varit i Gaza, där var det Hamas som har tagit över. Man var tvungen att ha belägg för, så att säga.
Ja, men vi vet ju det här.
Nej, men jag tycker det här är viktigt, därför att när du pratar om no-go-zoner, då pratar du om Irak, du pratar om Hamas, du pratar om den typen av strukturer som går in i de här områdena. När du åker till Husby, som ju då är de värsta på den där listan som polisen har, eller Hisingen eller något sånt där, då är det inte som i Zimbabwe.
Nej.
Och när man kommer dragandes med den här typen av ord, då gör man språket helt meningslöst. Det blir liksom bara fjantigt. Det gör tyvärr vi journalister ofta, att vi pratar om politiska krig eller vi pratar om såna här saker. Men någonstans så blir ju språket bara, det blir bara gegga kvar.
Ja, men eller också, och tycker de här livrädda högerpersonerna att det är så här?
Jo, fast det är inte. Nu har vi lämnat gräns, nu har vi så här överträtt gränsen mellan fakta till fiktion. Nu är det skönlitteratur vi pratar om. Ja. Det är inte verklighet. Och det är bara att ta tunnelbanan till de här områdena, gå upp ur tunnelbanan och upptäcka att oj, det här är inte verkligheten. Och problemet här då blir ju att de riktiga problem som finns, de diskuterar man inte. Utan istället håller man på med sånt här högerpopulistiskt trams, vilket ju innebär att de människor som bor inte får det stöd och så som de behöver.
Bra, Anders!
Jag tror inte att folk som använder ordet no-go-zoner inte har varit i förut. Jag tror att de vet mycket väl att det inte är några egentliga no-go-zoner.
Det är det som är min fråga.
Återigen, det handlar liksom om det politiska innehållet i de här orden. No-go-zoner, då är det laglöshet, ingen idé. Det här är något som det bara är. Medan utsatta innebär att det är samhället som har utsatt de här förorterna för... Ja.
Ulrika, varför är högern så dum?
Vadå, varför är högern så dum?
Nej, men varför är de så
dum? Vilken konstig fråga.
Ja, men varför kallar de det no-go-zoner?
Är det verkligen högern som kallar det för? Är det inte det väldigt ytterliberaler skulle jag vilja kalla det för? De är väl inte så mycket höger. Vi måste gå i en skola och prata om det här. Vad som är konservatism och liberalkonservatism, socialliberalism, nyliberalism.
Ja, men det är väl ändå högern vid mening?
Nej, det kan jag inte kalla det för.
Nej, då tar vi ett specialavsnitt om detta.
Om hur det är. Så kan vi flytta olika personer om var de är någonstans.
Ja, så nu får man inte ens kalla högern för högern.
Din center-vänster är en väldigt udda kombo faktiskt.
Men jag är bakom, har inte du förstått att jag är på Galtanskalan, inte på höger-vänsterskalan?
Men framförallt, jag skulle dö om jag bodde i Husby nu och hörde om den här debatten.
Antagligen.
Jag bor liksom i en annan förort som det är egentligen toppar statistiken när det gäller alkoholism och en massa andra problem, men det pratar vi inte om. Det är en sån här klassisk vit arbetarklassförort liksom. Men i alla fall, men de här förorterna, alltså om jag hade bott i Husby eller Rinkeby så där, alltså jag hade känt mig så segregerad eller liksom utpekad. Det är därför jag tror att den här debatten har en sån otrolig motsatt effekt.
Jag brukar göra Karlavagnen i P4 också. Eller jo, nu har jag lagt av med det. Men då hade vi just de förort.
Ett av min mors favoritprogram.
Vad trevligt. Har
hon pratar om det hela tiden.
Men om mig också?
Nej, faktiskt inte. Men hon pratar om Karlavagnen. Hon lägger på liksom på kvällen. Så här måste lägga på nu, för det är Karlavagnen.
Men då hade vi någon gång ett just förortsprogram om hur... Ja, om bilden stämmer om förorten. Och det var just några från Husby som var så vansinniga på medias rapportering om detta fruktansvärt. Hon var underbart arg och förbannad på liksom hur jävla media håller på och skriker, tjatar om hur hemskt det är i hennes förort. Där hon förvisso sa att allt inte är toppen, men jag menar i princip. Det var faktiskt, hon var ni vet, det finns goda eller roliga inringar och inte så roliga. Hon var så här toppen kul och ilsken så det bara skrek om det. Vi går inte tillbaka, för snart ska vi konstatera att det verkar gått väldigt illa med Anna Kinberg Bartas utspel. Men först, Peter Hultqvist, vi har ju...
Hultabulta!
Vad har han gjort
och sistone? Och vår konkurrentpodd som heter...
Den lite
så
mindre
som, den här
podden.
Lite mindre politiska podden som Fredrik Furtenberg på Ekot håller i tillsammans med Thomas Ramberg, tror jag det faktiskt är.
Är det inte vår kompis Torehammar, inte han med där fortfarande? Han är ju Aftonbladet man också. Men inte varför han får göra det där.
Nej, exakt.
Hallå.
Ja, men... de hade tydligen tagit fram en massa bilder på Hultabulta och grejen är den att vi har haft de bilderna i vårt Twitterflöde för att vi har efterfrågat bilder på Hultabulta. Så möjligen skulle vi ta och samla de här bilderna. Vad säger du, Anders? Samla de här bilderna från Hultabulta, för vi har nämligen också en bild på Hultabultas Amazon.
Men det roliga här var ju att han var stjärngosse. Den här bilden.
Nej, han var Lucia.
Nej, han var Lucia.
Ja, förlåt, just det var det som var roligt. Ja.
Den skulle vi ju haft med den här idioten.
Ja, kan gå så hade varit kul.
Om Olens var. Den hade ju varit underbar när den...
För det var ju... kollar ni då...
Det har satt sig. Vårt namn på Hultqvist, Hultabulta, har alltså satt sig så pass. Ja. Så att folk twittrar vidare det där till oss.
Det är ett väldigt rimligt namn. Ja. Om jag inte minns fel så var det så att det var Ulrika Schenström som kom på det också.
Ja, ja.
Så det är också tredje gången.
Jag bekräftar det. Tredje gången i
denna, podd som Ulrika Schenström har rätt.
Vi vill ändå undersöka att vi använder det med värme och kärlek.
Jag vågar inte komma tillbaka nästa vecka.
Men om ni då kollar på Twitter, om ni som har Twitter, kolla in hashtaggen åsiktskorridoren. Då kommer ni se en bild på Peter Hultqvist som Lucia från typ 82 eller någonting.
Men vi har fått flera under årens lopp faktiskt under det senaste året som vi borde samla och kanske lägga ut lite mer på Hultabulta.
Kanske en bok.
Nu har varit... ni medarbetare till Hultabulta får gärna skicka in.
Ja, verkligen. Skicka in alla bilder.
Presentera lite lagom till nästa års Folk och Försvar. För nu,
inga gyllene duschbilder, tack.
Nej, men eftersom regeringen nu sitter kvar så kommer ju alltså Peter Hultqvist att komma till nästa års Folk och Försvar. Så om vi får många bilder, då kan vi presentera det här i någon form av grafisk form lagom till hans tal på nästa Folk och Försvar. Det tror vi att skulle vara mycket uppskattat i just den miljön.
Men jag tycker det är lite tråkigt den här. Nu har det varit breaking news under vår sändning, men nu kan vi nog lugn och ro summera det här hyfsat. Att Anna Kinberg sa att hon vill fälla regeringen. Annie Lööf säger nej.
Och vi får se vad de andra säger och vi får se hur det ser ut ikväll. Det kommer bli en intressant dag kan man i alla fall säga.
Superspännande. Men
jag tror att Annie Lööf kommer som vanligt gå vinna.
Ja, det här. Men hur går det för Allians då? Alltså, tänker hon sin egen storlek och styrka på bekostnad av Alliansen nu då, Annie Lööf? Vi ska vara kritiska mot Annie Lööf här. Min Annie.
Din Annie.
Take a load of Annie.
Men vad tror du själv?
Jag tror att Annie kommer få helvete nu, för hon kommer då säga att ni är oppositionsparti, men ni vägrar ändå att vilja regera. Vad är det för jävla parti? Det kommer hon få höra. Hon kommer hon säga nej, jag samarbetar inte med fascister, och då kommer hon ur den knipan, tror jag.
Känns inte det som ett ganska lätt sätt att komma ur just den knipan?
Jo, det är ungefär. Ja, ja, lätt. Menar du lätt som är bra eller lättvindigt, eller hur menar du?
Ja, men om man tittar på liksom just nu, det känns ju lite som att Anna Kinberg Batra och hennes parti håller på och dansar under 20%, och någonstans kommer de där väljarna att gå. Och det som Annie Lööf gjorde idag, det var ju lite, jag ska inte säga att hon tog över ledarskapet av Alliansen, men hon visar definitivt att hon är intresserad av att göra det på ett väldigt tydligt sätt. Att liksom så tydligt utmana Anna Kinberg Batra, det tror jag attraherar många väljare också, därför att det visar att man vet vad man vill, man är självsäker, man är på väg någonstans, man har en idé. Allting det som Moderaterna just nu inte utstrålar ju Annie Lööf. Så att jag tror mer kan ändras än vad vi tror som en konsekvens av detta, faktiskt. Det här var riktigt klavertramp faktiskt. Och på Twitter så skojar ju alla människor just nu. Pratar de inte med varandra inför presskonferensen och så? Och det är väl ganska uppenbart att de inte...
Nej, det hade de inte gjort då, tydligen. Som cynisk och råmör, väl kan tycka att det var lite synd. Det hade blivit en rolig journalism av det här om det hade gått lite bättre. Men nu, det kan ju inte vara slut här. Alltså, hon kommer ju få leva med det här uttalandet länge. Men... det blir olyckligt, det föll väldigt konstigt och platt då.
Vi får se hur det ser ut i eftermiddag, som sagt. Det ska bli oerhört spännande.
Ni som lyssnar vet ju mer än vi, men ni har i alla fall fått följa dessa stora tänkare, Anders Lindberg, Samar Al-Nayer och Ulrika Schenström, under tiden saker har växt fram. Och jag heter Fredrik Virtanen och ledde det här. Trevlig helg då, va?
Ja, trevlig helg allihopa som lyssnar.
Anders, hejdå! Säg trevlig helg.
Trevlig helg. Åsiktskorridor.